Det är ju underbart att det är nåd som är temat för, eller nåd och tjänst som är temat för dagen. Så istället så redan nu så ska jag ta med er in i predikan för dagen. Och texten är hämtad från Matteus 20:1-16. Har du levt länge med Bibeln så är det här ingen ny berättelse för dig. Men kanske sitter du med som lyssnar till berättelsen för första gången. Det är Jesus och han är samlad med sina lärjungar. Och så säger han så här. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en dinar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timman gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Och vid elfte timman så gick han ut igen. Och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med dem första. Det som hade lejts vid elfte timman kom fram och fick en dinar var. När sedan det första steg fram trodde de att de skulle få mer. Men fick var sin dinar de också. Då protesterade de och sa till ägaren, de där som kom sist har bara hållit på en timme. Och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till dem, min vän. Jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en dinar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har inte jag rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så skall de sista bli först. Och de första sist. Gud, tack för den här dagen. Tack för vinterns krispiga verklighet. Tack för solens strålar. Tack för ditt ord. Tack för alla fantastiska berättelser du har gett oss som vill visa på vem du är. Amen. Jag lyssnar på en favoritförfattare och teolog som jag har som heter Philip Yancey. Och han har skrivit många, många böcker och inte minst många på temat nåd. Han berättar om ett seminarium som han hade i Kanada och där frågar han publiken samma sak som jag frågade er nu, ni som kanske har sett på hemsidan eller på Facebook, hur de lever nåd i vardagen. Och så är det en liten kvinna och han härmar hennes röst för det verkar som att hon har en liten röst. Men hon räcker i alla fall upp handen och sen säger, jag känner mig kallad av Gud att ge nåd till telefonförsäljare. Jaha, menar du de där som jag brukar klicka på och be dem lämna mig i fred just när jag liksom är på väg att ta liksom mitt första bett på kvällsmackan? Ja, precis de, svarar kvinnan. Hela dagen så möts de av folk som förbannar dem, lägger på, skriker på dem och behandlar dem som smuts. Så när de ringer så lyssnar jag på dem. Jag köper inget, men i slutet så säger jag, det här måste vara ett väldigt tufft och svårt jobb. Människor tycker inte om oss, blir ofta svaret. Då brukar jag svara, jag är kristen, finns det något jag kan be för? Och svaret blir faktiskt ofta, ja, kan du be här och nu på telefonen? Och då tänker jag här och nu, finns det några ord som skulle kunna rama in den här berättelsen? Och svaret skulle kunna vara att de ses och sågs med nådens helande ögon. Nåd och tjänst, dagens tema. Om man skulle använda den här texten som någon slags roommodell om ledarskap, så skulle den presentera en ganska så tveksam bild av just detta. En chef som i ett civiliserat samhälle delar ut lön på det här sättet skulle snart visas upp för offentligheten. Och dessutom verkar ju den här arbetsgivaren inte speciellt ekonomiskt smart, eftersom han egentligen inte tjänade någonting på att plocka in de här sista personerna. Och sen så är det ju också en ganska uppenbar bild av svartsjuka, missunnsamhet och jämförelse, vilket ju inte är så konstigt. Livet som ett litet kalkylblad där vi räknar och väntas få tillbaka i proportion till det som vi har presterat. Men nu är det ju så här att just den här berättelsen handlar ju inte om ledarskap i en kommersiell värld. Den handlar om lärjungaskap, liksom Jesus är med sina lärjungar, både i kapitlet före och i kapitlet efter här. Men framförallt så visar den en bild av vem Gud är, av Guds nåd och av den där utmanande ordningen som finns i Gud och som vi är kallade att leva i och med. Om vi börjar med ordet nåd. Jag har läst lite rapporter sista tiden och hört på lite debatter och sådär, där man har kommit fram till att vår tids människor har tappat språket för existentiella frågor. Och det handlar både om barn och vuxna. Och även de religiösa orden har liksom gått vilse. Så nåd, vad är det egentligen? Och jag tycker själv att det är väldigt svårt att liksom med ett ord eller en mening försöka fånga in vad nåd är. Och Jesus svarar inte heller väldigt så här tydligt på vad det är, utan istället så berättar han berättelser, han ställer motfrågor, allt för att fånga in nåden. Om jag ska vara personlig, om jag skulle beskriva nåd, så skulle jag nog vilja säga att det är en känsla som dyker upp när man minst anar det. Men om jag funderar ett steg till och när jag sätter mig ner och verkligen funderar på det här med nåd, så hänger det ju faktiskt ofta ihop med någon annan människas konkreta handling, ett ord eller ett lyssnande. Tittar man på Bibeln så kan man säga att nåd i alla fall är ett begrepp som handlar om en relation mellan minst två personer. Och där finns det två liksom karaktärer. Vi har den som ger nåden och vi har den som tar emot. Nådegivare och nådemottagare. Om vi börjar med nådemottagare, så kan man ju fundera på om jag är en sån. Om vi nu räknar Gud då som nådegivaren. Och jag skulle vilja säga ja. Även om jag ofta upplever och agerar som om att jag inte är den värdig. Då blir jag lite som den eller de personerna som det inte talas så mycket om i berättelsen. Det är de där som får först, som jobbar minst och som får lika mycket som de andra. Både jag är värd mer och jag är värd mindre finns i mitt liv. Och både om givaren är Gud eller om den är en medmänniska, så har jag ibland svårt att ta till mig. Bilden av den Gud jag tror på och bilden av mig själv är inte helt intakt alltid, utan den läcker lite som en tesil. Det är ju väldigt utmanande det där med att jag inte kan göra något för att Gud ska älska mig mer eller mindre. Nåd, som Derek sa, som inte är karma, utan som trotsar karmans logik. Du får inte det du förtjänar, du får ändå. Och ibland så tänker jag att jag borde ha ett litet gummiband som snäpper till mig som en påminnelse om det här. Men då inser jag också att jag skulle behöva sitta på någon sån här automatknäpp. Så att det ska jag inte ha. Men så har vi nådgivaren. Eller som jag kallar det. Och ni som kommer ihåg någonting utav någon annan predikan, så har jag ett begrepp som heter levd nåd. Nåd är ju just nåd för att den sträcker sig vidare. Vi är kallade och sända. Jesus som säger, som Fadern sände mig så sände jag er. Och vi har fått nåd från nådegivarens ägare, från Jesus Kristus. Och nu ska den här bollen i rullning. Men även här haltar jag. Jag blir som de ifrågasättande förstarbetande. Tanken är att när vi tagit emot nåden, så ska vi liksom bli nådegivarens lakejer. telefontanten vid köksbordet eller Rosa Parks och Martin Luther King på barrikaderna. Levd nåd kan ta sig många uttryckssätt och därav Jesu alla berättelse. Men resultatet blir alltid detsamma. Det är något som lättar och när man tar emot nådens källa så blir resultatet förvandlat liv. Nåd är inte något mesigt, något ja-sägande. Det är kraftfullt och dynamiskt och livsförvandlande. Kristna talar om nåden men lever som om att den inte existerar, hör man ibland. Lever vi som kallar oss kristna verkligen som att nåden inte existerar? Men jag vet inte det. Kanske har vi gjort det och gör det, men svaret är också det motsatta. Sjukvård, utbildning och diakoni har sina rötter i kristna rörelser. Och många kyrkor gör väldigt mycket. Vi fick lyssna till Karin Dernul som är regionansvarig för Ekumenia. Och hon hade varit i ett samtal med BRIS och så hade hon frågat om finns det någonting vi kan göra? Och då hade de svarat att ni gör redan väldigt, väldigt mycket. Kanske vi ska börja med att prata lite stolthet in i våra liv. Och mer rättvist kanske det känns som att vi ska fråga oss hur kan vi fortsätta vara fulla av nåd i en värld som inte är så nådefull? Hur kan vi vara telefontanter, Parker och King och lite mer? Och hur gör vi för att inte smyga undan? Jag vill inte måla in vår värld i enbart svart och grått. För det finns nåd i vårt samhälle. Men den är, tycker jag, inte speciellt synlig i de stora massmediala områdena. Varken media eller politik verkar syssla speciellt mycket med att sprida nyheten om nåd. Varken om Guds nåd eller om nådefulla människor. För det varken säljer eller ger jaget någon fördel. Vi ska se om det kommer upp någon bild här. Jag vet inte, bild två i så fall. Som är från, jag vet inte om ni har följt, men det går en serie på SVT som heter Den tunna blå linjen. Vi får i det programmet följa poliser i Malmö. Och under programmets förlopp så får man se en massa olika kommentarer som görs. Vi ska se om vi... Nej, den funkar inte. Nej. Jag hade gjort en bild med det här flödet. Och jag vill inte säga de här fula orden utan de var på en text här. Just för att jag inte ville nämna dem vid namn. Det är ord som... Ja, jag faktiskt mår illa när jag läser och förstår att människor använder om varandra. Och om det är knepigt att ringa in vad nåd inte, om det är knepigt att ringa in vad nåd är, så är det inte svårt att säga vad nåd inte är. Här står det, nu kommer jag inte ihåg alla uttryck, men det står till exempel vilka äckliga små kvinnor det finns. Du hör inte hemma här. Världen hade sett mycket bättre ut om du inte hade fötts. Och vi ser också de här kränkningarna på våra skolor och bland våra barn. Och ibland så är det inte så här tydligt. Den är inte alltid så tydlig utan ibland så kan icke-nåden ta sig lite mer subtila och knappt märkbara uttryckssätt. Och i kristna sammanhang så använder man inte sällan lösryckta bibelord för att sätta dit och trampa på. Går det då att överrösta icke-nåden? Har vi som kyrka och individer något att överrösta med? Hur kan vi prata om nåden och leva som om att den är på riktigt? Och hur kan vi ta tillbaka samhällets röst om vad kristen tro och nåd är? Från medias tolkningsföreträde och från partier som säger sig stå på kristna grunder. Jag har ingen storslagen kalkyl, men vi har ju någon att följa och titta på. Och det är Jesus. Levd nåd i egen hög person i koncentrat som kallar oss inåt och utåt. Och jag får leva nåden tillsammans med andra. Och jag vill avslutningsvis ge er de tre, det blir lite konstigt, de tre H:erna. Kanske detta kan vara en vägledare. Hand till hjärta till huvud. Det överraskande goda du gör kommer landa varmt i människors hjärtan. Och kanske kommer de att undra varför du gjorde så. Jag blev så uppmuntrad av ett par ord jag fick höra i veckan. Människor kommer söka sig till er för att ni tror, inte för att de tror, var den person som sa. Och det här tänker jag förutsätter att tron innefattar den här mottagna nåden och också den levda nåden. Mottagen, ta emot nåden från Jesus och leva den bland varandra och andra. Och jag tror att vi behöver tona upp vad vi som kyrka är. Inte skyffla undan vad just vi tror på. Att Jesus kan förvandla liv. Nådens konsekvenser. I de här olika forumen och föreläsningarna jag har varit på sista veckorna och månaderna så har frågan varit mycket, vad vill vi öppna upp vår kyrka till när vi snart någon dag här får öppna upp igen? Och jag har funderat mycket på det där. Och jag tänker att vi har och är redan så fantastiskt mycket. Det skulle kunna räcka att vi bara liksom låser upp själva dörren. Men kanske att vi behöver bli lite modigare och lite stoltare. Och jag tror att vi behöver se över vår tid, vår ekonomi och våra val och undersöka vår vilja. Alltså finns det utrymme i mitt liv, i vårt liv för att nåden ska få ännu mer plats? I Hebreerbrevet 12 och 14 står det, vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd. Nådens helande ögon, Jesus som ser på oss, vi som fångar blicken och får blicka vidare.